Det känns lite märkligt, eller hur, att vara tillbaka igen efter en lång sommarsäsong här i vår egen kyrka. Kanske känns lite olika. En del kanske känner äntligen att få komma in i den ordinarie rytmen igen. Eller suck, sommaren är slut. Nu drar allting igång igen. Ja, jag är säker på att det kan vara blandade känslor för oss. En sak är klar, vi är absolut inte här för att vi ska stänga in oss i vårt eget trygga hörn, utan hit kommer vi för att hämta kraft för vardagens utmaningar. Och vi är här därför att vi har ett tredubbelt ärende. Först och främst är vi här för att vi vill möta och upphöja Jesus. Det är ju därför som lovsången är så viktig. Det är han som är centrum. Men vi är också här för att vi vill fördjupas, vi vill komma helt enkelt närmare varandra, fördjupas i vår gemenskap med varandra. Den här gemenskapen är oerhört viktig. Vi vill bygga relationer med varandra. Och allt det här är ju för att vi ska kunna ännu bättre nå ut till människor här i vår bygd, i Skillingaryd, men också att det ska få spridas ringa på vattnet över alla gränser till människor av alla nationaliteter. Det är det här som är församlingen, hör ni. Det är därför vi finns till. Det är därför vi är här. Om du har läst första sidan på vårt programblad så har du sett att jag har tagit upp tre saker där som kännetecknar växande församlingar. Och visst är vår längtan att vår församling ska växa. Vi ger inte upp, utan vi vill se människor komma till tro. Att fler människor också här i vår bygd ska få upptäcka det unika med Jesus. Och därför så tänkte jag att jag ska faktiskt ta upp de här tre ämnena i tre predikningar som jag nämnde där i vårt programblad. Bönen, det ska vi börja med idag. Diakonin tar vi upp nästa gång jag predikar, och sen beroende av den heliga ande. Idag ska det alltså handla om bön. Nästa gång så har vi, som jag predikar, då har vi också besök av Thomas Bjurek på Hemköp. Och då blir temat diakoni. Jag tycker det passar att man har börjat också här med utdelning av mat till de som behöver det. Och sen då första söndagen i oktober blir temat beroende av den heliga ande. Men bön idag. Och då är frågan, varför ska det vara så svårt? Ja, varför ska det vara så svårt det här med bön? Och då menar jag i första hand min personliga vandring med Gud. För det är ju själva grunden. Jag vet inte om du har upplevt det precis som jag, att just när man ska börja be så är det tusen andra saker som liksom lätt vill komma i vägen. Alltså att läsa Bibeln är en sak, även det kämpar vi säkert med, att hitta den här dagliga vanan. Men sen när man ska be, tankarna vandrar åt alla håll. Man blir lätt sömnig. Man kommer plötsligt på helt andra saker. Eller så vet man inte riktigt vad man ska be om. Eller mobiltelefonen ringer just då. Eller något annat som pockar på uppmärksamheten. Jag vet inte om du känner igen dig. Jag tror det är så för lite oss var. Jag tror att du vet precis som jag. Ja, men visst är det viktigt att be. Och ibland kommer tanken, jag ber för lite. Eller spelar det egentligen någon roll överhuvudtaget? Ibland kan det kännas som att be ut i tomma intet. Varför är det så svårt? Filip Jensi, han är en som har brottats med de här frågorna väldigt mycket. Och han har skrivit en bok om bön. Och han har tagit upp lite anledningar till att det kan vara så svårt att be ibland. Han sa till exempel så här, för så bad bönderna om vackert väder. Idag finns ju väderlekstjänsten, så varför ska man be om det? Man vet ju. Tidspressen. För lite tid. Vi ska ha tid för vila, för motion, för fritid. Och hur ska Gud få plats i mitt späckade dagsschema? Sen säger han också, vår västvärlds välmåga. Därför att vi förlitar oss på vår begåvning, på alla våra tillgångar, på vårt samhälle, att det ska ta hand om oss från vaggan till graven. Alla dessa flyktingar nu som flyr, och många av dem är våra troende syskon, för dem är bönen, den är absolut livsnödvändig. De överlever inte utan bön. Men du och jag, vi klarar oss ju rätt bra. Eller? Eller så har vi samtidigt en skepsis. Och den skepsisen, den finns ofta hos oss som har det bra när vi ser ut över terrorism och krig och orkaner och globala klimatförändringar. Så tänker vi, vad spelar det egentligen för roll? När man är mitt i det, då ber man. När man ser på det så tycker man, nej, en sån Gud vill jag inte ha att göra med. Och så kanske man struntar i att be. Ibland kan det vara besvikelse. Därför att visst är det så att för varje bönesvar så kan säkert du som jag peka på 10 obesvarade böner. Eller i alla fall som vi inte riktigt har förstått. Ja men Gud, varför lyssnar du inte? Och så kanske man slutar att be för det. Bön, det är ju i första hand inte en prestation, utan en relation. Jag tror att vi lätt gör det till en prestation. En av de viktigaste texterna om bön, de finner vi i Jesu bergspredikan. I Matteus 6 och med början på vers 5. Det här har jag predikat om förut. Och jag säger ingenting nytt. Det är ju så med predikan. Och där säger till och med aposteln Petrus, så säger han så här: jag tänker ständigt påminna er om allt detta, även om ni känner till det. Jag tycker det är lite av predikans ärende. Jag tänker ständigt påminna er om allt detta, även om ni känner till det. Kunde Petrus säga så, då kan jag också säga så. Så låt oss läsa den här texten från Matteus 6. Har du Bibeln med, så slå gärna upp den. Från vers 5 till vers 15. När ni ber, säger Jesus, ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sen till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som dem. Till er far vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Så ska ni be vår far, du som är himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Till om ni förlåter människorna deras överträdelse, ska er himmelske far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er far förlåta er era överträdelse. Jag ska inte ha en full utläggning av den här texten. Det har jag haft förut. Utan jag tänkte bara peka på det här med bönen. Inte som en ritual eller en prestation. Utan det handlar om, inte om alltså vem som ber längst. Vem som ber oftast. Vem som ber med de vackraste orden. Därför att bön är inte ett tal som jag håller. Utan bön är just det, en relation. Det är hjärtat. Samtal med Gud. Kanske ibland också det här med att man inte vågar be högt i församlingen är att man tänker, ja men jag hittar inte tillräckligt bra ord. Det finns andra som kan be mycket bättre än jag. Och så håller man tyst. Men bön, säger Bibeln, är ingen uppvisning i talekonst. Ni vet, Jesus har ju också på annat håll den här berättelsen om farisén och publikanen. Och farisén, han stod där framme med sina välformulerade böner och tyckte han hade gjort väldigt bra ifrån sig. Och så stod den där publikanen, han som var outsiden, han som var föraktad, och det enda han fick fram var det här: Gud, förbarma dig över mig, syndare. Det var det enda. Och Jesus är tydlig vem det var som Gud lyssnade på. Det är inte de vackra orden som avgör, det är hjärtat. Och därför är det två nyckelord i den här texten som jag läste. Två absoluta nyckelord. Det första är far. Far. Gå, be till din fader. Er fader vet. Vår fader, du som är i himlen. Vår himmelske fader. Det här kommer tillbaka gång på gång här som ett nyckelord. Därför att det är där som allting börjar. Han är min pappa. Jag är hans barn. Och det här är utgångspunkten för all bön. Det är utgångspunkten för all bön. Jag kommer till Gud precis som ett barn kommer till sin far. Med respekt, ja. Han är ju ändå min himmelske far. Men med den här djupa förtroligheten. Inget är för litet att prata om med pappa Gud. Och inget är för stort att prata om med pappa Gud. Visst är det fantastiskt? Vi får faktiskt komma med allting. Han är vår far. Han är din och min far. Och hörni, så finns det en nyckel till. Och det är det här i det fördolda. Det kom igen också gång på gång i den här texten jag läste. Och betyder alltså inte så att alla ser det, utan på en plats där jag är ensam med Gud. Och det visar att det är inte det yttre, det är hjärtat, det är mitt inre som är det viktigaste. Min gemenskap med Gud. Och då påminns jag om att jag har två öron och bara en mun. Bön är lika mycket att lyssna in faderns röst. Att lära känna hans tankar. Att få hans perspektiv på livet. Och det får jag ju också när jag läser i Bibeln. Då får jag Guds tankar, Guds perspektiv. Och den här bönen, Fader vår, det är inte i första hand en rituell bön igen. Det är en mönsterbön som lär oss vad bön djupast sett handlar om. Det handlar om: Gud, låt din vilja ske. Låt ditt rike komma. Och utifrån det här sen så får jag lägga fram stort och smått. Min lilla vardag i det stora som händer. Det stora är viktigt, men också din lilla vardag. Ditt dagliga bröd, dina små behov är också viktiga. Inte bara de stora flyktingkatastroferna i världen. Inte bara allt det stora. Man kanske tycker att det är pyttelite. Varför skulle Gud bry sig om det? Men han gör det. Han gör det. Och det handlar också om naturligtvis dina och mina relationer. Runt omkring oss. Det är väldigt svårt att be för en bror och syster och sen komma och skälla ut eller kritisera den brodern eller systern. Det bästa receptet för en god gemenskap i församlingen, det är när vi börjar be för varandra. Därför att när vi gör det, då kommer också relationerna att stärkas. Så bön, det är en relation. Och när vi får en relation till Gud i öppenhet, i ärlighet, ja, men då banar det också väg för en relation till varandra. Sen det andra här, och Ingrid rörde vid det här. Jag tyckte hon gjorde det så fint, och jag kommer upprepa en del av det som Ingrid sa. Bön, där börjar allt. Där börjar allt. Inte minst ser vi det i Nya testamentet att allt det viktiga som händer börjar med bön. Innan Jesus valde ut lärjungarna, vad gjorde han? Han var en hel natt i bön. I Lukas 6 läser vi det. Lukas kapitel 6. Vi kan ju läsa de verserna, vers 12 och 13. Om du har Bibeln med dig får du gärna slå upp det också. Vid samma tid står det, gick han upp på berget för att be, och natten igenom bad han till Gud, och när det blev dag samlade han sina lärjungar, och bland dem valde han ut 12 som han kallade apostlar. Till och med Jesus alltså. Man tycker att han, varför skulle han behöva be? Han kunde väl bara liksom göra så här och du och du och du och du. Han blev kvar en hel natt i bön innan han valde ut sina lärjungar. Och innan anden föll på pingstdagen, det vet du också om, och den första församlingen bildades, vad hände då? Jo, men lärjungarna var samlade till bön, de bad dagar i sträck. Och så kom den heliga ande och den första församlingen bildades. Innan Paulus och Barnabas skickades ut som missionärer så läser vi i Antiochia att församlingen var tillsammans, Apostlagärningarna 13 och vers 1, i gudstjänst, höll gudstjänst och fastade. Och bakom det här så finns det naturligtvis bönen, därför att den var nyckeln där. De var tillsammans och bad. Och så får de uppmaningen att avskilja Paulus och Barnabas för deras missionsuppdrag. Och det blir ju startskottet till allt det som hände sen i det romerska riket. Och evangeliet kom över så småningom till Europa. Och efter flera hundra år kom det också till oss. Och det här kunde vi fortsätta med. Och ge massor med exempel hur allting börjar med bön. Gud gläds när vi kommer tillsammans och ber. Och på något vis, alltså bönen gör någonting med oss. Den banar väg för det Gud vill göra. Jag nämnde det här exemplet i församlingsbladet om en församling som var på väg att fullständigt dö ut. Men de få tanterna och farbröderna som fanns kvar där, de samlades och bad och ropade till Gud. Och snart stod det en hel familj utanför kyrkan och sa, vi vill bli frälsta. Och så började en tillväxt där. Det här påminner mig om något av mina allra dyrbaraste minnen från mina yngre tonår. Det var på internatet där nere i Sydindien. Vi var tre grabbar, det var min bror, jag själv och så en till. Och vi fick en längtan att komma tillsammans och läsa Bibeln och be. Och jag minns fortfarande, vi började med första Petrusbrevet. Jag vet inte varför vi valde just det, men det gjorde vi. Och så bad vi. Vi bad brinnande böner för våra kompisar på skolan. Och det märkliga hände att plötsligt när de gick förbi där i korridoren utanför rummet där vi satt, så började de gråta. Och någonting grep tag i dem, de knackade på dörren och sa, vill ni be för oss? Att vi blir frälsta. Och så började en väckelse där på internatet. Där flera av våra kompisar kom till tro. Det blev också en hel del motstånd. Faktiskt från skolledningen. Hör och häpna, även om det var en kristen skola. Det var Svenska kyrkan som drev den. Men de tyckte att vi gick lite för långt i vår iver där. Men jag längtar faktiskt tillbaka till den där glöden. Till den där iven. Ibland kan jag känna Gud befria mig från den här ljumheten och ge oss tro på dina möjligheter också idag, också här i vårt sammanhang. Ingrid, hon tog det här exemplet med Karl-Erik Salberg, och det finns bara han som på sitt humoristiska sätt kan berätta om hur bönen blev startpunkten på förändring i Sankta Klara kyrka. Det var ju bara några få själar där när han kom dit, som ni säkert vet, och han fick fria händer. Gör vad du vill, annars måste vi ändå lägga ner den här församlingen, sa biskopen. Och så började han och diakonen och de andra samlas och be lite stapplande. De bad varje vecka till en början. Och så snart spreds ryktet att man bad i Sankta Klara kyrka. Det spreds i stiftet, och när Dagens Nyheter ville göra en intervju med någon församling i stiftet som bad, så sa de, ja men gå till Karl-Erik Salbergs kyrka, för vi vet att där ber man. Och så ringde reporten upp dem, och han kände sig ju lite skamsen. Ja men vi ber väl inte så mycket. Ja, men de bad mest i stiftet i alla fall. Och så ringde reporten upp och sa, får jag komma till en bönesamling? Och Karl-Erik kände sig ännu mer lite skraj. Och då ringde han upp så många han kunde, för de skulle vara lite fler på det där bönemötet när reporten kom. Han fick lite panik. Men så kom ju den här koreanska damen som Ingrid berättade om, som hade flyttat till Stockholm och kom med på en bönesamling och spände ögonen i Karl-Erik efter och sa, you pray too little! Och Karl-Erik, han blev väldigt irriterad. Vad är det här för en människa som kommer från Korea och säger till oss att vi ber för lite? Vi ber ju ändå en gång i veckan. Hon gav sig inte. We need to pray in the morning, sa hon. Okej, sa Karl-Erik. Vi kan väl börja på måndag då, men först måste jag få tillåtelse av biskopen. Så sa hon, why? On Monday. We can start tomorrow, sa hon. Vi kan börja imorgon. Och det här blev alltså startskottet på de här bönesamlingarna i Santa Clara kyrka. De har bett sedan dess varje morgon för arbetets början och så en gång varje eftermiddag. Och resultatet lät ju inte vänta på sig. Kyrkan började fyllas med besökare och människor kom till tro. Och missförstå mig inte, jag påstår inte med detta att ska någonting ske här så måste vi samlas varje morgon mellan 6 och 7 eller mellan 7 och 8 för att Gud ska göra någonting här. Utan vad jag säger är det här. Bönen är en nyckel till växt. Och frågan är, vad lägger Gud på ditt hjärta och på mitt hjärta? Rör han vid någon längtan hos dig som kan bli en nyckel till förändring? Kanske vi kan ta ett steg tillsammans. Nu berättade Ingrid här om söndagskvällarna där man kan komma tillsammans och be för pastorsrekryteringen. Jag tror att vi behöver ta de där små stegen vad gäller bön. Och Gud längtar, tror jag, efter att hans folk ska söka honom. Vi har talat om att vi samlas här nere en halvtimme före varje gudstjänst och be. Och det är inte bara de medverkande, utan alla är välkomna att be. Jag tror bönen kan bli en nyckel till förändring i vår församling. Och det gäller, som Ingrid sa, att besluta sig. Ja, men det här är viktigt. Det här är en viktig nyckel till förändring. Vad vill Gud med mig? Vad vill Gud göra i vår församling? Och sen helt enkelt och avslutningsvis här, börja be. Men fortsätt också att be. Därför det är min sista punkt det här från Matteus 7. Så säger Jesus det här som också Ingrid citerade precis i början. Matteus 7 och vers 7. Be så ska ni få, sök så ska ni finna och bulta så ska dörren öppnas. Den som ber han får, den som söker han finner och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu redan ni som är onda förstå att ge era barn goda gåvor. Ska då inte er far i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Uppmaningen där, be och sök och bulta, står i presens imperativ. Ibland kan grammatik vara rätt så viktig faktiskt. Och vad innebär det? Jo, man skulle kunna översätta det så här. Be, fortsätt att be. Sök, fortsätt att sök. Bulta, fortsätt att bulta. Det handlar alltså om ett nyckelord här är fortsätt. Håll ut, ge inte upp. Hur många gånger har inte du och jag börjat att be för en sak? Och så bara slutar vi. Ja, men det händer ingenting. Vi ger upp. Och Guds ord säger, fortsätt. Ge inte upp. Därför att Gud är min himmelske far. Han ger inte en sten om vi ber honom om bröd. Han ger inte en orm om man ber om en fisk. Eller som Lukas berättar, också illustrerar han berättelsen om mannen som kommer till sin granne mitt i natten och säger, låna mig 3 bröd. Och så säger Lukas, han kommer att öppna även om han har somnat därför att den andra är så enträgen. Eller berättelsen om änkan som kommer till domaren och tjatar sönder honom dag efter dag. Ge mig rätt, ge mig rätt, ge mig rätt. Och till slut ger domaren sig. Och då kommer poängen. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få rätt när det ropar till honom dag och natt? Uthålligheten. Alltså Gud älskar uthålligheten. Han älskar den här envisa bönen som år efter år envist håller fast. Och fortsätter att be. Och när vi ber på det sättet så påverkar det bön. Och jag tror att det påverkar först och främst oss själva. Det påverkar mig därför att jag förändras när jag ber. Därför att Gud kanske pekar på något hinder i mitt liv. Kanske någon obekänd synd. Kanske någon olöst konflikt. Kanske något osunt motiv. Gud formar mig i bönen. Och sen i andra hand så påverkas våra omständigheter och människor som vi ber för. Därför att Gud bjuder in dig och mig att samarbeta med honom. Och det här är tufft, hörni. Det är ett krig, ett andligt krig, säger Bibeln. Där vi får vara med och röja och påverka andra. Och det kanske inte händer som sagt med en gång. Utan det kan ta lång tid. George Werver vet jag inte om ni känner till. Det var han som grundade OM. En man som jag beundrar väldigt mycket. Och som jag fortfarande har kontakt med. Han har fått påverka miljontals människor runt omkring i världen genom sitt arbete och genom den här organisationen Operation Mission. Men han berättar ofta berättelsen om gamla Mrs. Clapp som bodde mitt emot hans skola och i 17 år envist bad att elever på den skolan skulle komma till tro. I 17 år bad Mrs. Clapp envis. Gud, låt människor på den här skolan komma till tro. Så fick hon höra talas om George. Och då la hon till George på sin bönelista. Och i över ett år bad hon varje dag intensivt för George. Att han skulle komma till tro. Och inte bara det, hon gav honom också ett Johannesevangelium. Som han började läsa. Det blev första steget. Så blev han inbjuden till ett möte med Bill Graham. Kom till tro och resten är historia. Men det var Mrs. Clapp, en gammal kvinna som i 17 år envist bad för en skola. Det är uthållig bön. Tänk vad du och jag kan åstadkomma mycket mer än vi någonsin anar. Mrs. Clapp är inte många som har hört talas om. Men George Werver vet alla snart i kristenheten vem han är på grund av det som har hänt. Men det började med en kvinnas envisa bön. Vänner, jag tror att Gud vill göra så mycket mer här i vår församling och i vår bygd och i vår värld. Och han vill göra det tillsammans med dig och mig. Och då vill han föra oss in i den här djupare relationen där vi grips av det som ligger på hans hjärta och där vi ser nya behov. Ställa oss till hans förfogande och ta bön, ta steg i bönen, både enskilt men också tillsammans. Och jag hoppas att den här hösten att vi ska få kunna ta de här stegen och att vi ska få se människor påverkas av bönen. Be för Alfa. Be att det kommer en grupp människor. När du ber för det här så kanske du också tar med dig en granne eller en vän och våga ge en inbjudan. Som ligger där ute också, som många av er har fått via mail. Ge en inbjudan. Låt oss ta ett steg. Det börjar i bön och så fortsätter det i handling. Ska vi be tillsammans. Herre, jag tackar dig för bönens möjligheter. Jag tackar dig att du är den som bjuder oss in i gemenskap med dig. Tack far att det inte handlar om de vackra orden utan om hjärtats relation. Och jag ber att den relationen ska få bli ännu starkare hos vaken av oss. Och att också förbönen för varandra skulle få väckas på nytt igen, där vi börjar be för varandra på ett nytt sätt. Och där det får åstadkomma också att vi uppmuntrar varandra. Herre, att vi har omsorg om varandra. Herre, låt det här få bli en atmosfär som påverkar vår församling ännu mer i höst. Låt oss ta steg. Herre, små steg, men definitivt steg framåt i vårt eget böneliv och i vårt liv tillsammans som församling. Herre, vi lägger detta i dina händer i Jesu namn. Amen.